Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är det faktiskt dags för NHL-podden igen. Lite senare den här veckan igen. Det blev torsdag natt här. Det är bara någon timme kvar tills NHL-matchen ska börja. Och kanske lite svajig uppkoppling. Vi får se hur det håller här. För Bjurman, du har ju bevakat Donald Trump. Vad är det? Du är i Las Vegas.
Ja, inte bara Donald Trump. Jag har varit på debatt här. Republikansk debatt. Jag gör ju det också. Så att, det har varit lite stiltje på hockeyfronten för min del. Inget bloggande och inte sett så mycket hockey heller. Men lite grann. Och nu, ja, jag sitter på ett hotellrum längs The Strip och som sagt, uppkopplingen verkar vara lite sådär, som vanligt. Yes. Amerikanska hotellrum.
Ja, de är inte helt 5 plus. Det får de inte av Robert Lawley, sådana här betyg.
Så nej, men det här ska vi... Det här ska vi ro i hamnen då. Jag är på gott humör, förstår du. För att igår gick det bra. Det gick bra vid spelborden igår.
Jag har en är det så pass?
Tjock plånbok som ligger framför mig här.
Jaha, jag förstår det. Okej, då, förstår jag. Då ska det mycket till här för att det ska gå ut för. Vi är till och med svajiga nät här. Ska vi inte kunna rubba den här podden lite?
Nej, jag går ut och köper en ny sån stubb om det skulle vara problem.
Inte så många så. Du bara plockar fram. Du bara säger det är glasspengar, säger du till expediten. Så får du allt möjligt här.
Ja. Ja, precis.
Inga konstigt. Ja, men bra.
Ska vi inte överdriva. Men ja, det var trevlig kväll vid roulettebordet framförallt.
Ja, precis. Ja, du har ju många strängar på din lyra där borta. Man ska ju inte tro att det bara är någon slags NHL-korg, utan det är alla möjliga uppgifter som dyker upp då och då. Som du får rycka ut på. Ja. Men ja, vi har ett hyfsat digert vad ska vi säga, ämnesbord dukat här som vi tänkte gå igenom.
Ja, det finns mycket så här näst sista podden innan jul.
Ja, precis. För vi lär ju hinna med en till podd. Alltså. Det är ju exakt en vecka till julafton nu, torsdag. Vi lär ju hinna någon på tisdag och onsdag i alla fall.
Vi gör en på onsdag, så blir det en julklapp till våra fina lyssnare.
Ja, en uppesittarkväll.
Ja, precis.
Lyssna på podden då.
Det får vi rimma lite, Jonte. Du får tänka ut några rim och dra.
Oj då, det kan bli riktigt stökigt.
Ja, på NHL-tema.
Just det. Mm. Ja, jag försökte ju lite i den här One Two Punch låten för något år sedan i alla fall. Så att jag hävdade att jag är lite uppe än. Men vi går väl nummer 86 är jag ju extra förtjust i just den här veckan. Men det tar vi som en cliffhanger till slutet. Jag vet inte om du är med på den. Vem som har nummer 86?
Nej, inte på raka, inte riktigt vaken än. Men vi tar det sen.
Ja, det tar vi sen. Ja. Ja, vi börjar så här, för att jag har ju suttit och jobbat idag och vi spelar in här sent på natten min tid. Du har ju precis kommit upp där borta i Las Vegas. Så att jag har fått uppdatera mig lite sista timmen bara vad som hänt idag. Och då ser jag ju, Ryan Johansson ska petas i nattens match.
Ja.
De möter ju Arizona i natt, så många av er som lyssnar så har matchen säkert varit. Men han är inte bara bänkad som han var i senaste matchen. Den stenhårde John Tortorella, han lät ju Johansson sitta på bänken hela sista perioden. Nu är han en healthy scratch. Alltså deras första center, deras franchise-spelare är petad av Tortorella.
Ja.
Det är märkligt.
Det är mycket märkligt, fast inte så förvånande ändå eftersom det är Tortorella. Han har ju nästan alla lagen tar hand om att hitta en stjärna som han inte tycker om. Och så fort han kom till Columbus, så hade han inte varit mer än ett dygn, så hade han ju slagit fast att Ryan Johansson var dåligt tränad och inte i tillräckligt bra form.
Nej.
Och har han fått en sån idé så verkar det vara svårt att göra någonting åt. Och det här kan ju inte lösas på något annat sätt än att Columbus ain't big enough for the both of them.
Nej.
Det blir ju som med Gabrick i New York till exempel. Han höll ju på att förstöra Gabrick. Nu håller han på att förstöra Ryan Johansson. Han måste ju därifrån, pojken.
Ja, och jag tycker det är väldigt konstigt, för att jag skulle som Jarmo Kekkeläinen som Columbus, så skulle jag ju prioritera Johansson betydligt högre än Tortorella i det här fallet. Alltså.
Absolut. Och det, vi har ju sett nu, han har inte fått önskad effekt på det här laget.
Nej.
Sen han tog över.
Nej.
Han har ju haft bilden av det ända sedan de sista åren i Rangers när han kom till Vancouver. Han är en omodern coach. Han har ingen magic kvar på det sättet.
Nej, han har tappat allt det där. Jag tycker det är någon slags... Det är ju lite management by fear liksom, att bli petad så fort man gör något dåligt. Liksom. För Johansson, han hamnar ju i skottkluggen direkt då. Men vi har även sett Brandon Saad få spela fjärde kedjan i några matcher. Liksom, det är prestigevärvningen i somras. Han måste ju lyckas för Columbus framtids skull. Liksom. Mycket hänger på honom och den traden. Liksom. Och sen, Hartnell blev petad, gjorde en bra säsong i fjol. Och Fedor Tjutin som varit en stabil back där, han är också fått tjäna på att sitta på läktaren och sådär. Det är ändå alltså, bland de bäst, liksom, ledande spelarna de har. Så fort de har någon svacka lite grann, då är det de som får bära hundhuvudet och då sätter Tortorella. De sätter inte på sig det berömda blåstället som Tortorella refererar till. Liksom. Då kommer han att peka på dem.
Grejen är ju att om den här sortens manövrar, om de gav resultat vore det en sak.
Ja, exakt.
Men nu gör de inte det. De ligger sist. De är för fan 11 poäng från slutspelsträcket och kommer inte att gå till slutspel.
Nej, exakt. Det är katastrof där. Alltså att, för det här gör ju inte... Alltså det här... Alltså, vissa spelare kan man höra och säga att det är bra att ta en petning. Det kan ge en veckaklocka ibland. Och liksom, alltså att vissa vill ha en lite tuffare tag. Liksom. Men i det här fallet känns det som att han gör ju sig ovän med kärnan i gruppen liksom. Alltså det kan ju omöjligt vara så att Ryan Johansson har en bra relation med John Tortorella.
Nej, frågan är ju då vad Kekiläinen och John Davidson tycker. Alltså, som sagt, de har investerat oerhört mycket i de här spelarna på olika sätt.
Ja.
Och det kan ju inte vara viktigare att Tortorella, som du var inne på, att han får göra sina statements. Det kan ju inte vara det viktiga här.
Nej, precis. Det blir så svår situation också. För att nu ligger det ju prestige i att de själva har sparkat Todd Richards och tagit in Tortorella nu. Så nu är det han deras guy liksom. Och en tränare måste ju på något sätt få förtroendet att sköta klubben så som han vill. Det är därför han är appointed från första början, för att man har förtroende för den här hockeyhjärnan liksom. Så att Tortorella blir väl inte glad om han ska bli tillrättavisad uppifrån liksom. Men i det här fallet känns det som att han håller på... Han gör en Vancouver av alltihopa. Vi såg ju hur Sedinarna hade det med Tortorella. Ja, det bröts till lite där som vi förvarnade lite om. Men nu har du bytt till Jetpack, eller hur var det?
Ja, jag har mitt eget mobila bredband. En så kallad Jetpack från Verizon som ska vara 4G och ska fungera. Vi får hoppas på det.
Ja, men det börjar bra här sen. Vi köper det här nu.
Men du, vad var vi då? Du var på väg att säga något om Sedinarna.
Ja, precis. Jag hann bara konstatera att han var Tortorella. Jag menar, senaste åren liksom, vi såg ju han behandla Sedinarna till exempel. De tappade också enormt av hans coaching och hans sätt att styra laget liksom. Men medan du höll på att laborera lite med Jetpacket här, så hann jag läsa lite citat från Tortorella och Johansson. Mm. Och Tortorella säger liksom att han ska inte se det som ett punishment. Det är part of the process. Han är fortfarande en ung spelare och han gör fel saker på isen. Han måste sitta på läktaren och liksom observera istället. Och Johansson säger det inte då att det är att han tar på sig skulden. Han hade några dåliga grejer mot Dallas, så det är hans fel. Och att han försöker se det som något positivt. Men
men det låter ju fint. Men jag tror... Om det var första gången i historien så skulle man kanske tro på det. Men det här har vi ju sett så många gånger. Just Sedinarna dock, det var ju inte... De envisas ju med att hävda att det var inga problem med Tortorella. De tyckte om att ha honom som coach.
Ja.
Och de hamnade ju aldrig i konflikt med det. Det var mer att det kändes som att han slet ut dem så de blev skadade och trötta och allt vad det var. Och inte kunde med precis. Så.
Ja, där kan man säga att han petade ju inte dem direkt, utan de fick ju istället lira 23-24 minuter per match. De var inne hela tiden och spelar ju boxplay liksom. Det gör de ju nästan aldrig annars. Jag kan ju hålla med. Och samtidigt så är det ju att de säger att de inte har något problem med det är lite, man har ju det från fler svenskar. Så jag får med att Carl Hagelin snackade om att han gillade Tortorella. Kanske du vet mer.
Ja, Henrik Lundqvist. Hagelin gillade väl Tortorella fram tills han sa det där.
Han stinks on that. Every time he stinks on that. Sånt där.
Han stinks in powerplay.
Ja, då sa han så, just det.
Jitterbug, kallar han honom.
Ja, det är ju sjukt att man, alltså en tränare kan slänga sig med sådana ord. Alltså. om sin egna spelare. Ja, och
det var ju kanske Tortorellas fall i Rangers. Alla var ju griniga på det. Men Lundqvist säger till exempel alltid att jo, Tortorella utmanar honom att bli bättre. Det funkar väl på vissa typer av spelare, men andra som han inte tycker om. Som jag sa, Gabry, hans karriär höll på att gå åt helvete när han var de sista åren med Tortorella.
Ja, ja, precis. Och jag känner det att visst, det kanske biter på vissa spelare och ibland har han verkligen fått med sig kollektivet också. Han hade ju framgångsrika år där för 10-15 år sedan. Men det var ju en annan hockey då, det måste vi ändå slå fast. Då var det ju tillåtet med hakningar och det var ett lite mer, det var ett annat spel liksom. Och det var inte den här farten som vi snackar om hela tiden efter det.
Nej, jag som passar hans filosofi bättre. Han har ju väldiga idéer om karaktär och hur man ska, alla ska blocka skott och alla ska jobba sig in i helvete. Alltså jag gillar ju Tortorella. Alltså han är ju en karaktär och det är roligt att han är i ligan för att det händer saker. Men hans hockeyfilosofi känns daterad och hans managementstil känns ju egentligen också daterad. Ja.
Ja. Nej, jag tycker nu kommer det inte hända någonting närmsta tiden känns det som. Alltså, visst, det kommer cirkulera lite trade-rykten på Johansson, men jag har så svårt att se att de ska trada. Men jag ser ingen annan utväg än att Johansson ändå måste bli kvar och att Tortorella lämnar i sommar.
Ja, om det ser ut som vi nu tror att det kommer att se ut, så absolut.
Ja. Jag hävdar att det kommer bli, vi kan ju ta det då, den pucken på samma gång, för jag tror att när Tortorella blev anställd så kände jag ungefär samma känsla som när Mike Johnston, rektorn, den bistre, stele mannen.
Jag tänkte just göra den övergången också. Eftersom...
Du var inne på det? Ja, snyggt.
Ja, att det finns ju Tortorella-koppling där med.
Ja, just det. Mike Sullivan har faktiskt tagit över.
Du tänkte Mike Johnston var vår hackkyckling här i podden länge.
Ja.
Han fick till slut sparken då i Pittsburgh.
Ja.
För slutet förra veckan. Och Mike Sullivan, Tortorellas högra hand under både i Tampa, New York och i Vancouver.
Ja.
Är plötsligt head coach. Och ingen kan ju påstå att det har blivit någon önskad effekt där heller ännu.
Nej, exakt. Hittills är det ju bara två matcher, så man ska väl inte döma ut Mike Sullivan än. Men de har bara gjort ett mål på de här matcherna.
Ja, precis. Och tanken var väl att det tränarbytet skulle förlösa de här offensiva stjärnorna med all sin firepower. Efter de här två misslyckade åren med Johnson som ju har hämmat dem helt uppenbart.
Ja, absolut.
Men då får jag lov att säga att jag tycker det är ett väldigt konstigt val av Rutherford att ta in just Sullivan som coach. För han är som sagt, han och Tortorella är enormt nära och har ju samma syn på hockey.
Ja, exakt. Alltså, Sullivan är ju inte lika extrem i sin karaktär som Tortorella. Han är en lite mjukare person och liksom kanske lite smidigare på det viset. Men han har ju samma ruffa inställning till hur hockey ska ageras. Det är ju den här 2005-hockeyn i princip.
Ja, det känns ju så.
Ja, han har ju varit framgångsrik som assisterande. Och han har gjort det väldigt bra i Wilkes-Barre här. Så de var ju sugna på att plocka upp den. De har ju 18-5 i record tror jag hittills jag själv. Men jag håller med dig. Det är lite konstig anställning liksom. Och det känns lite som att han har inte ruckat på så mycket i spelet hittills heller. Alltså visst,
han har inte hunnit.
Nej, precis. Det går ju omöjligt.
Rent allmänt så tycker jag att det känns som konstigt beslut. Inget konstigt beslut alls att sparka Johnson. Det har vi ju nästan krävt här.
Ja.
Men de kunde istället ha tagit... Ja, vem?
Det är det som är frågan, vem då? Men är det Todd Richards då kanske?
Nej, men han var en Guy Boucher.
Ja, vi lyfter ofta fram med vår vän Guy Boucher då. Alltså, han är, det är ju som jag säger, alltså jag tycker att han är liksom, jag hävdar ju alltid att, det var ju där jag myntade ordspråket drag i bakfickan. Han har ju liksom, han är ju anpassningsbar, han vet ju, han har ju väldigt mycket olika taktiker han sysslar med och det känns som att han skulle kunna anpassa sig verkligen till det spelmaterialet han har där i Pittsburgh. Jag har ju stort förtroende ändå för Boucher. Jag vet inte hur lätt han är bara att plocka det från Schweiz. Han har ju kontrakt nu och jag vet inte hur han ligger till. Det måste ju gå. Ja.
Det tror jag man löser. Så.
Kommer Pittsburgh knacka på dörren, liksom, Crosby vill ha även, då är det ju liksom bara att lösa. Men jag vill säga så här också. Alltså, Rutherford, konstig anställning. Alltså, jag tycker också att det är inte bara, man ska inte bara kolla på coachen här och liksom... För, och det tog ju faktiskt Rutherford på sig lite själv. Alltså, sen han tog över, lämnade Carolina efter alla dessa år och blev helt plötsligt general manager för Pittsburgh, så har han ju, alltså han har ju verkligen avvecklat defensiven som ändå var ganska stark för bara några år sedan. Då hade de ju Paul Martin, de hade Brooks Orpik, de hade Matt Niskanen.
Ja.
De hade, jag menar, förra året hade de Christian Ehrhoff, de hade Simon Despray som kändes spännande liksom. Och alla de där är borta nu. Och han, ja, har egentligen bara släppt dem på free agency, de flesta. Och inte ersatt överhuvudtaget, utan bara hoppats att han ska hitta något underifrån precis från AHL-laget. Och där har de ju inte lyckats, där har de verkligen inte lyckats med sin reproduktion av nya defensiva talanger. För att, jag menar, den stora talangen Derek Pouliot, som man har pratat om i flera år, han spelar ju fortfarande i AHL och platsar inte liksom. Och i powerplay senaste matchen nu när Chris Letang är skadad, då var det David Warsowski som man knappt hört talas om som fick spela powerplay med Crosby och pointa var quarterback där. En kille som gör 15-20 poäng per säsong i AHL. Så att,
ja. Ja, nej, jag något naivt kanske tippade Pittsburgh som finallag i höstas. Jag tog en chansning där. Men det byggde ju på antagandet att Chris Letang och Olli Mattis inte bara skulle vara friska utan kunde ta på sig Duncan Keith-artat arbetstid.
Ja.
Men nu har ju båda varit skadade som vanligt och inte kunnat göra det.
Nej.
Och där utöver så är det ju, och inte kändes det heller, alltså man tyckte att när de fick in Eric Fair till exempel.
Ja.
Men var det mer de tog in precis innan säsongen började som bottom six?
Ja, de hade i alla fall, ja, de hade ju Bonino-traden hade de ju i somras.
Ja, just det. Och det kändes som, ja, men nu finns det djup och bredd i truppen. Men,
och Plotnikov som de fick från KHL dessutom.
Ja, men, och det kanske det gör, men för, istället har då spetsen trubbats av.
Ja, det är det som är så konstigt, för att vi pratar ju ofta om deras defensiv, att den inte funkar. Framförallt handlar det om att de inte har några puck movers. Det är ju bara stela defensiva pjäser som i och för sig gör ett ganska bra jobb. Framförallt är det kanske Marc-André Fleury som också är skadad nu, som har varit väldigt bra kassen. För de har ju släppt in jättelite mål, Pittsburgh. De ligger ju i topp 5 tror jag i insläppta mål. Alltså minst antal insläppta mål. Men det är offensiven som ju vi trodde skulle leda dem långt. Jag ska ju inte gnälla på dig då, för att jag hade ju Pittsburgh. Jag trodde inte de skulle lyckas slutspel, men jag hade dem som President's Trophy-vinnare. De ska vinna hela grundserien.
Ja.
Men jag sa att de kommer vinna sina matcher med 7-4 typ sen. Men de kan ju knappt göra mål. De har gjort 27:e flest mål i NHL. De har ett av de sämsta powerplay i hela ligan. Och vi satt ju,
det är otroligt konstigt, ja, med tanke på vilka spelare de har.
Ja, det vattnas ju i munnen när man hör liksom deras PP-uppställning. För det är ju Crosby och Malkin alltid där inne på isen. Det är Hörnqvist framför mål. Det är liksom, det är killar, de kan komplettera med Plotnikov, med Perron, med Kunitz, med Letang på backen när han är frisk. Det ska ju liksom, det ska ju vara 30% det.
Och var är Sidney Crosby? Alltså, han är inte topp 50 på poängligan.
Nej, det är sjukt alltså.
Efter 30-32 matcher spelade.
Ja. Ja, det känns, ja, och det, visst, då, där har vi ju skytt lite på coacherna och visst att det är hemma att hans spel, men han har ju ett, alltså världens bästa spelare ska ju kunna prestera till och med under John Tortorella, eller på sig.
Ja, något är väldigt fel. Alltså det blir rykten hela tiden. Nu är det senaste ryktet är att han och Malkin inte drar jämnt längre.
Nej, ja. Ja, jag har väldigt svårt att och förstå.
Det är fel, alltså. Min gode vän, men min favorit Patrik Hörnqvist har inte heller haft någon särskilt lyckad säsong.
Nej.
Poängmässigt.
Ja, precis. Och det känns så konstigt. Det är någonting i miljön där som inte funkar heller, tänker jag. För att, visst höll man Panarin högre än Plotnikov inför det här äventyret. Det är två helt olika spelare. Man kan inte bara jämföra dem bara för att de är ryska KHL-stjärnor liksom, förra säsongen. Men de kändes ju rätt så jämnbördiga. Jag hade stora förväntningar på Plotnikov. Liksom. Väldigt bra i VM flera år. Och kändes som en spelstil som skulle translate bättre till nordamerikansk hockey. Att han skulle lättare kunna komma in i det. Men Panarin har gjort fantastiskt bredvid Kane, medan Plotnikov har ju varken funkat bredvid Malkin eller Crosby och varit katastrofal, gjort noll mål hittills. Han är ju borderline att skickas ner till AHL och bara försvinna ungefär som semin. Alltså.
Det har inte funkat. Nu hittar jag Crosby. 95 plats i poängligan.
Ja, du satt och scrollade här i fem minuter. Ja, så hittar han.
6 mål, 13 assist. -7.
-7, ja, precis. Jag har tänkt på det. Han har haft en bedrövlig plus minus statistik hela säsongen. Nej, det är ett mysterium. Det känns som att det är något, coachen har varit ett problem. Och det är liksom, det är någonstans i systemfelet, att de tänker fel hela tiden. Det blir fel coach, det blir obalanserat lag. Ja. Jag tycker Rutherford är en konstig anställning också. Han kändes ju, han måste ju vara 70 år nästan. Han måste väl vara över 70 år nästan. Uppåt.
Han är 103.
103, ja, just det. Ja. Nej, men
men det är han som gör de här konstiga coacherna. Han har väl den synen på hockey också, och den ska inte vara i Pittsburgh, tycker jag.
Nej, precis. Och han gör ingenting i princip åt att fixa den där backuppsättningen. Han gjorde i alla fall någonting, kan vi nämna, för årets första trade har ju gjorts. Den gjordes ju mitt i Salomens första match mot,
ja.
Det var väl mot nej, inte mot Boston.
Nej, det var mot Washington.
Washington förstås. Ja, just det. När de släppte Scuderi mot Trevor Daly, och dessutom behåller 1 miljon av Scuderis lön, så man kan säga att Trevor Daly's cap hit i Pittsburgh nu blir 4 miljoner. Ja. En spelare som inte platsar i Chicago.
Ja, alltså det innebär ju inget jättelyst, men det känns ju som en bra trade för Pittsburgh, som Scuderi har tappat liksom. Och ja. Daly skulle ersätta Johnny Oduya i Chicago, men det har inte funkat alls.
Nej, det är verkligen en sån två spelare som inte alls funkar på rätt plats just nu. Jag är inte säker på att de kommer funka i nya miljöer heller, men det är klart att Daly har mycket större potential att kunna fylla en funktion i alla fall. Ja. Scuderi är jag faktiskt rädd för att han kanske blir begravd i AHL-systemet. Får ett ovärdigt slut på karriären i Chicago, för att jag tycker han har katastrofala avancerad statistik, och han har också varit scratchad titt som tätt av Pittsburgh, trots att de har så tunt på backsidan. Och det känns som att han skulle inte ha sitt feta kontrakt som löper även över nästa säsong, då skulle han inte... Skulle han bli free agent i sommar, då skulle han nog vara tvungen att lägga av. Jag tror inte någon klubb skulle nappa på honom faktiskt.
Nej, hoppet står då till att Chicago är rätt bra på att reinventa gamla veteraner som ser ut att vara på väg ut för. Han fick ju spela, han fick ju bilda back på första matchen med just en sån, nämligen Roosevelt.
Ja, just det, exakt. Ja, Roosevelt var ju en sån man dömde ut fullständigt också innan han kom dit.
Ja.
Så att de har ju lyckats några gånger för. Men jag vill ge Bowman Bowman måste man ju hylla. Han tjänar ju trots allt 1 miljon i cap hit på det. Så det är ju bra för den ansträngda budgeten där. Men man får säga att det är lite floppvarning på den här Sharp-traden han ändå gjorde nu. För att som det ser ut just nu så har ju tradat Patrick Sharp och Steven John, som har ett ganska hyfsat försvarsprospekt, de också släppte till Dallas, mot Ryan Garbutt.
Ja.
Visst, de fick Daly också, men han har blivit Rob Scuderi nu. Så det är egentligen, man kan säga att det är Sharp mot Garbutt, och det är väl ingen superdeal. Det känns man borde kunna få bättre. Särskilt när man tittar med facit i hand.
Ja, men roligt att det blir en trade i alla fall. Vi klagar ju att det är så få på grund av det låsta läget för alla lag.
Ja, det är en ganska... Det var lite kul att det hände mitt i matchen också.
Ja.
Det är lite extra curry där. Jag kommer ihåg när Mike Camilleri blev tradad från Montreal, var det väl, mitt i matchen för några år
sedan. Jag kommer ihåg vilken Winter Classic var där i...
Just det.
Mm. När Detroit och...
Var det Toronto?
Nej, Toronto, just det. Och han, det var väl han...
Ja, Carolina-killen där.
Ja.
Dubbelnamnet, fransk-kanadensaren.
Lillis.
Ja, Sean Michael Lyles, just det.
Lyles.
Lillis. Ja.
Ja. Och han var med på uppvärmningen, och sen fick han beskedet att du skulle gå och byta om och åka till Carolina.
Ja, det slår ju faktiskt Mike Cavallari, för att han blev också, tror jag, bortplockad på uppvärmningen, men det här var ju verkligen alltså Winter Classic. Döm match på den här.
Ja.
The Big House liksom. Det var ju 100 000 pers på läktaren. Winter Classic var till den här programscenen hela vägen, och sen så liksom blev de bortplockade då. Det var ju helt sjukt alltså.
Ja, det var taskigt.
Ja. Ja. Ja, men Pittsburgh är de blir intressant att följa nu vad som händer, men det känns inte som att, vi är väl ganska överens om att vi inte tror så mycket på Salmen.
Ja, nu har vi lämnat det ämnet och är inne på trader, och då kommer vi osökt in på det som förmodligen blir en stor jävla trade snart. Och det är då Steven Stamkos. Kommer enligt tillförlitliga uppgifter från alla möjliga håll och kanter inte att bli kvar i Tampa. Nej. Och de kan inte, Tampa kan inte vänta tills säsongen är över utan han bara kan gå.
Ja, alltså jag har lite åsikter kring detta. Jag, vet,
jag kan tänka mig det. Och nu får vi hålla i oss här. Vår, vad heter han? Vår lyssnare Tadson sa ju åt mig att hålla i det. Att förbjuda dig att prata så mycket om Tampa. Men det går inte att undvika nu.
Nej, men nu är det Steven Stamkos här. Nu känns det som att det kanske finns lite mer allmän intresse än när jag pratar om Alex Killorn och tredje kedjan och boxplay och så.
Ja. Ja, och Tadson kommer att få tillbaks, han kommer att bli glad över en sak jag säger senare i avsnittet.
Ja, precis. Så. Där kommer jag stämma in lite grann. Han kommer att bli jätteglad. Mm.
Ja. Men... Så, shoot, Steven Stamkos, din er franchise-spelare, det verkar helt enkelt klart att Tampa kommer inte kunna behålla honom.
Alltså jag måste säga så här, jag har varit, de senaste veckorna har jag blivit mer och mer inställd på att det kommer bli så här och att det kanske är bra. Men när, ja, de facto, när de facto Bob McKenzie skriver att när han kommer lämna, det är klart att det skär i hjärtat. Det är en kniv som sätter sig där. Alltså det är ju vår franchise-kille. Det är ju, han är ju draft av oss. Vi hade liksom stora kampanjer för honom redan innan han blev klar. När liksom vi vann draftlotteriet. Liksom. Och han har gjort 60 mål en säsong och han har varit en pålitlig liksom superstjärna för oss i hur länge som helst. Och det var ju tanken, man har liksom bara utgått ifrån att han kommer vara kvar liksom 15 år till.
Ja.
Men ja, nu börjar jag känna också att det kanske, och sen känns det som att jag kanske överdriver lite här på grund av att Stamkos är så otroligt dålig form här också, som att då blir man extra lite sårbar och liksom tänker att det är nog värt att släppa.
Ja, men det har ju förmodligen med det här att göra.
Ja,
att han gör en av sina sämsta säsonger nu. Det här i kombination med att han och Cooper inte ser på hockey på samma sätt.
Nej, precis.
Inte ser på Steven Stamkos på samma sätt.
Nej, precis. För att det är helt uppenbart att det är så. Och att John Cooper på något vis kanske inte bara vill ha en super go-to-guy som han lägger all vikt på oavsett hur matchsituationer ser ut. Alltså, han har ju visat tydligt att han kör de hetaste spelarna och att Stamkos kan få spela vinga om det inte funkar för honom. Mm. Inte på Tortorella vis att han blir healthy scratch, men han är, Cooper vill ju vara den som bestämmer ändå. Jag var inne på det här för några veckor sedan det har ju varit hett med Stamkos i flera veckor, men att jag tycker att han är trubbig. Han är ju inte, du kan inte tjäna 10,5 miljon i NHL. Det är inte bra i alla fall för klubben om man lägger den typen av summa på en spelare som inte är så komplett som Stamkos de facto inte är ändå. Alltså, han är ju världsklassmålskytt, det är ju bara Alex Ovechkin som hotar hans slagskott och release. Och hans förmåga att kunna avgöra matcher. Men han är det är bara att kolla på den här Toronto-matchen. Vilka sjukt dåliga passningar han slår ibland. Alltså huvudlösa passningar. Försöker slå liksom inte ens en macka utan bara en sån här lös isare förbi tre Toronto-spelare. Den blir liksom, de erövrar pucken direkt och skapar en farlig kontring. Och han liksom backcheckar knappt där liksom riktigt trubbig. Alltså så dålig brukar han inte vara, men det känns på något sätt som att han också har gett upp, alltså att han har inte motivation den här säsongen i Tampa. Han har bestämt sig för att lämna.
Ja.
Och då blir de här dåliga egenskaperna de blir jättetydliga. Det är liksom det jag har tänkt på ända sedan Stamkos kom in i ligan, men att han är inte komplett. Han har dåliga sidor i sin hockey repertoar, men det har varit jättetydligt hela hösten och vintern.
Och han är beroende av en Martin Saint-Louis sidekick.
Ja, det så är det verkligen.
Som matar de rätta passningarna i rätt lägen.
Exakt, för han förmår ju inte att göra sina lagkamrater bättre, lyfta dem, utan han är ju faktiskt inte en kille som driver en kedja, utan han vill ju spela med en superplaymaker som lyfter honom. Ja. För det är helt uppenbart. Han har ju testat, det var ju som varit inne på förra säsongen, han spelade med alla forwards som var uppkallade under någon gång under säsongen, gjorde minst ett byte med Steven Stamkos. Alltså Cooper försökte hitta någon som han hade kemi med, men det funkar inte liksom. Visst, han gör mål och sådär ändå, framförallt gör han ju mål i powerplay, men han klarar inte av att bära ett lag på egen hand faktiskt.
Nej, och jag måste ju säga då att det vore jävligt korkat av Bolts, och de är inte korkade, och förstöra en massa annat för att behålla Stamkos på de villkor han vill. Eller hur?
Jag håller helt med dig.
Det är så mycket annat som inte går att lösa om de skriver det här kontraktet med honom.
Exakt.
Alltså, som för laget känns viktiga. Även som såklart det kommer att vara psykologiskt, det är tungt för Tampa att tappa franchise-spelaren och ledare in i omklädningsrummet och väldigt god vän med väldigt viktiga spelare. Han och Victor till exempel är ju, kommer in tillsammans. Och,
båda 90-talister.
Röda par.
Ja, så verkligen. Det har väl Hedman sagt det också, eller om man läste på annat håll, han har sagt det till det vid något tillfälle, men att det är liksom, ja, jag har läst det så många gånger, alltså, det är ju inte bara Hedman, men att ska man peka på vem som är ledaren i laget så är det Stamkos. Det är han man ser upp till liksom. Alltså, även om man har dåliga perioder och målsvacka så är det Stamkos som är nummer ett, man sätter sig inte på honom. Han är deras kille och han är ju så stor i hela communityn liksom. Det var ju som när jag landade i Tampa Bay för Stanley Cup-finalen. Då är det ju han som ger en liten välkomsthälsning i terminalen.
Ja.
Och han alla affischer som har med Tampa att göra, det är ju Stamkos som är nummer ett där liksom. Och han har ju liksom skaffat sig en anknytning till hela med välgörenhet och så vidare. Och är superpopulär. Och jag vet inte riktigt hur stora sådana här värde betyder liksom. Alltså, jag vet ju Sami som vi träffade i Tampa, som lyssnar på podden, som bor där och har säsongskort på Tampas matcher. Han hävdar ju det att Stamkos är så otroligt viktig för communityn. Alltså han har jättesvårt att se Iceman våga släppa deras franchise-spelare. Att visst, det blir jätteproblem att signa Kucherov och Palat och Tyler Johnson och Hedman och kanske Bishop. Ja. Alltså, vilka ska man välja och vilka kommer man faktiskt ha råd med att komplettera med? Om man ger Stamkos det här kontakt. Men det är så pass viktigt för Tampas liksom fortsatta trovärdighet i stan. Att man behåller den spelaren som alla känner till.
Så att, ja, jag förstår allt det där. Men det var ju inte han som var huvudorsaken till att Tampa gick till final förra säsongen.
Nej, verkligen inte.
Det var ju andra spelare som... Eller lagbygget i sig. Och Coopers sätt och matcha det här.
Det var ju tvärtom.
Men frågan är ju, ska de göra det så varför gå och vänta ända till training deadline? Alltså det här, alltså precis som vi sa i slutet förra säsongen, det här kan bli en cancer som sprider sig och gör laget sämre, och de har ju verkligen inte levt upp till förväntningarna.
Nej, jag har ju försökt tona bort det lite grann, men du har ju tryckt på det ända sedan i somras, så det är ju verkligen, nu tycker jag att man kan säga att det är så, och fortsätter det så här så kommer det bli bara värre och värre och värre.
Ja.
För det här är alla spelare medvetna om, att lagkaptenen är på väg att lämna och att Bob McKenzie skriver att han kommer lämna. Det är inte bra, det är inte alls bra för kemin i gruppen. Och det här utsatta läget de är i, de ligger ju borderline på slutspelsplats. De behöver alla poäng de kan få nu.
Vilka tror du är beredda att ge upp den ändå enorma pris som Tampa väl rimligen kommer att begära i form av unga spelare då?
Ja, det där tycker jag är jättesvårt att säga, för att det som är problemet här är också att i samma veva måste jag bara säga att det här är ju, inför den här säsongen såg man ju det som året med versaler för Tampa. Det här är sista året innan lönetaksproblemet börjar ticka igång med Stamkos nya kontrakt, om man skulle förlänga och om de ska lyckas behålla fler spelare. Så det här är sista året med den här truppen intakt. Det är ju fantastiskt lag på pappret om alla är skadefria. Så att, alltså, skulle liksom bitarna falla på plats och man får tillbaka folk för skador, då är ju fortfarande Tampa en contender. De har ju chans att, alltså, de ser ju sig själv, jag ser dem som en chans att vinna hela skiten, framförallt inför säsongen, men jag tycker fortfarande att den potential och kapaciteten finns, om liksom det bara skulle funka dynamiskt i truppen. Så att släpper man Stamkos, då ger man ju upp den här säsongen lite grann, tycker jag, för det. Nu har jag suttit och liksom varit taskig mot Stamkos. Men det är klart att det är en matchavgörare som skulle kunna skjuta en Stanley Cup-titel till oss om han skulle hitta en superform och på något sätt.
Ja, men nu talar du ju emot vad vi nyss sa.
Nu talar jag emot den här fruktansvärt.
Den situationen inte löser så blir det problem mentalt för hela laget. Folk hålla med här, så vi kan inte bara sitta och prata om
det. Nej, det går inte. Men
jag vill höra vilka lag som du tror är beredda att ge upp talang för honom.
Ja, alltså
Det pratas ju så mycket om Toronto, men Toronto har ju sagt att de inte ska göra sånt.
Nej, precis. De ska ju inte. Det vore ju... Och de tänker väl säga att de tror ju sig, känns det som att Stamkos är, att Toronto är första valet liksom. Och att de kan då bara vara kyliga och avvakta till 1 juli. Liksom. Och så skriver de kontakt med honom utan att behöva ge upp någonting. Ja. Men de har ju intressanta talanger för oss. Så att det är klart att för oss skulle det vara en lämplig tradepartner. Om det är samma division, så jag menar, om man på något sätt skulle kunna få en Mitch Marner eller William Nylander eller något sånt där, så är det klart man tar det hellre än att bara släppa Stamkos gratis.
Ja, men det är jag inte så säker på.
Nej, jag tror inte de gör det. Det skulle vara, jag tror snarare i så fall att kanske James Van Riemsdyk eller något sånt där.
Men vem skulle då, om man tänker sig Stamkos som rental, att någon är beredd som är precis på gränsen till att explodera. Mm. Jag är beredd att ge upp mycket för en rental, för en riktig slutspelspush.
Ja. Ja.
Vem?
Ja, precis. Och det är ju, alltså han har ju redan nu ett lönetagsträff på 7,5 miljoner, så det är inte så lätt att bara plocka in det för ett riktigt topplag. Jag menar, Rangers kan ju omöjligt göra det, även om de skulle ha haft det.
Rangers tror jag kan tänka bort, men Detroit?
Ja, men de har också, jag tycker också att de ligger lite här. Men det är klart att det har ju spekulerats lite om Detroit, alltså LeBron och har ju skrivit någon bloggpost om det till exempel. Och han har till och med Montreal har ju nämnts. I alla fall i sommar då, att de skulle kunna, för det skulle vara deras sista lilla pusselbit för att ha liksom en riktig franchise-spelare i alla led i laget. Ja. Men och Detroit har ju nämnts för att då, ja, Zetterberg och Datsyuk är lite på nedfart liksom. Och de kanske har med Ken Holland är ju känd för att försöka vara lite klipsk och sådär, men att han har gjort stora trader och satsningar förr, framförallt tidigt i sin karriär som general manager där.
Zetterberg till Tampa, det vore något.
Ja, nej, men om det är lag med löneutrymme, då tror jag typ att jag återkommer ofta till Nashville liksom.
Ja.
De har ju löneutrymmet och de har behovet av en första center och de har prospectpoolen. Så att, grejen är ju då bara att Stamkos måste waiva sina klausuler och gå med på att gå till Nashville resten av säsongen då, vilket han kanske skulle kunna göra då, för att vi vet ju båda. Ja, men vi älskar ju Nashville, så är det ju bara. Staden är ju fantastisk och laget är ju spännande.
Ja.
Och de skulle ju behöva spets framåt ytterligare. Så att,
det vore intressant.
Jag känner att rent om man koka ner det på liksom förutsättningar för att göra en sån stor trade, så är det väl Nashville som har bäst förutsättningar.
Ja, vad kommer till Tampa då? Filip Forsberg?
Nej, alltså, det är ju inte värt det liksom, men för dem. Men Fiala ja, kanske.
Så. Att, ja. Ja, intressant.
Ja.
Men hörru, du, nu ska vi gå vidare.
Jag förstår vi får att göra det.
För dig, men vi måste gå vidare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Och då kan vi ju nämna ett annat lag som plötsligt har hamnat i liknande problem, fast trefaldigt. Och det är ju Winnipeg.
Ja, precis. Det var ju, kom ju lite, det var det faktiskt Winnipeg Free Jets, vad säger jag? Winnipeg Free Press.
Ja. Ja,
som Tim Campbell där, som ansåg sig ha trovärdiga uppgifter på exakt i princip vilka summor som Andrew Laddo, Dustin Byfuglien och Jacob Trouba, som alla är free agent i sommar. Jacob Trouba restricted free agent, de andra unrestricted, men lika fullt. Vilka summor som är deras, de har liksom kommit till Winnipeg och sagt att det här är våra starting points i förhandlingar. Det här vill vi ha för att krita på nya kontrakt. Och det är lite intressant att det faktiskt läcker ut. Och jag kan ju dra dem då. Andrew Ladd, 30 bast igen nu. Han vill ha 6,8 miljoner för ett 6-årskontrakt.
Mm.
Vi har Dustin Byfuglien, också 30 bast, fyller 31 här i februari, som vill ha 6,9 miljoner knappt för ett 8-årskontrakt, maxlängden.
Herregud.
Och Jacob Trouba, 21 bast, som vill ha det här, lyssna här, det här har ju agenten då dementerat att det här stämmer inte, men enligt Tim Campbell, som anser sig ha trovärdiga källor direkt inifrån närmsta källor, att han vill ha, Trouba vill ha 7 miljoner för ett 8-årskontrakt. 7 miljoner per säsong.
Ja, och de kan ju inte, det går ju inte.
Nej, det går inte.
De kan på sin höjd behålla en av de här.
Ja, kanske två om de skulle vara väldigt, om de satsar ordentligt.
Ja, men det är, ja. Troba får man, det är väl den som känns angelägnast på lång sikt.
Ja.
Och hålla, även om han inte varit riktigt så fantastisk som,
nej,
som man hade.
Han har inte varit, han har inte varit 7 miljoner per säsong är bra.
Nej. Men då kan ju inte ge Bufflin 8 år, det är helt galet.
Nej, det vore helt galet, fyller 31 snart. Och det känns som att han är fortfarande väldigt bra. Men att han är typiskt den spelartypen som tappar när han blir lite äldre. Ja,
alltså, absolut.
Han kan vara slut om 4 år liksom.
Ja, absolut. Han är stor och tung. Ja. Och det kommer att synas på skridskåkningen.
Ja, absolut. Ganska snart. Ja, precis. Ja. Och jag på ett sätt, alltså, jag kan inte förstå att han 8-årskontrakt, det måste ju han förstå att det faller på sin orimlighet. Liksom. Det kan ju inte vara någon klubb som kommer ge honom det. Men jag förstår ju på ett sätt att han vill ha ett big money contract där. För han har varit lite underbetald tycker jag. Vissa år här mot vad han har presterat. Han skulle nog vilja ha ett riktigt fett kontrakt här nu som liksom definierar hans karriär lite grann.
Ja.
Men han kan inte, den längden är helt omöjlig, men 6,9 miljoner för ett 3-årskontrakt kanske skulle funka. Man skulle kunna tänka sig igen. Alltså det är väldigt mycket men det kanske han är värd.
Ja, jag vet inte, annars blir det trader Bufflin till vad.
Ja, alltså han är ju helt upp. Jag vågar nästan. Nu ska Bob McKenzie slå fast det här, att Dustin Bufflin kommer lämna. Jag har inga som helst uppgifter på det, men jag bara tror det. Vi såg ju till exempel, och det verkar ju som att Jets erbjöd Islanders honom för att få Hamonic till exempel.
Ja.
Det verkar ju onekligen som att han är ute och fiskar lite intressenter för att kunna se om de kan få något riktigt bra trade-byte då, i motsatt väg. Så att jag tror de inser att Bufflin kommer, han är värd att släppa. Särskilt när han har de här löneanspråken. Liksom. Det går inte. Och de kommer inte kunna förhandla ner det till en rimlig nivå. För Jets budget, de är ju ett budget-team. De har lägst cap hit i hela ligan faktiskt den här säsongen. Så att de är ju liksom, de har knappt ekonomi för att ligga mot lönetaket. De måste ligga lite under det. Så att det är ett problem i sig. Och sen så Andrew Ladd tycker jag också. 6,8 miljoner tycker jag är lite dyrt för honom också. För han känns också som att han är ändå 30 år nu och han är också lite sån där som kan tappa ganska mycket om han tappar fart här snart. Så jag vill inte...
Ja, fast han känns som han är ju det där laget på
ja,
något sätt.
Ja, precis. Han är ju kaptenen.
Ja.
Han är ju den som håller ihop massan liksom. Bindmedlet, eller på sätt.
Ja, och han är symbolen för det där som har varit Winnipegs styrka, det där laget. Kollektiva slagstyrkan.
Ja. Och han bidrar ju med assist och poäng och powerplay-spel och boxplay-spel och allting. Så att han är ju... Ja, han tycker... Ja, det är ju Trouba och Lärn om de får försöka förhandla in. Och då, alltså, i bästa världen så kanske man kan få till ett lite... Det tycker jag ungefär är han är värd. Han är inte värd mer än så, absolut inte. Men det skulle kunna tänka mig att ge Jacob Trouba ett Roman Josi TJ Brody-kontrakt. Alltså så här, 6-7 års kontrakt för 4,5 miljoner någonting. Hedman skrev på ett sånt också för 4 år sedan som han har överpresterat mot. Alltså 4 miljoner dollar för ett 6-7 års kontrakt som Hedman skrev på. Det är kanske inte så bra för spelarna. Jag kan tänka mig att det är därför agenten är uppe på redan 7 miljoner. För han tänker sig att min klient, han kommer bli bättre än 4-5 miljoner dollar ganska snabbt. Så att om ni vill skriva ett långtidskontrakt och binda upp den här spelaren över tid, så då får ni börja betala direkt. Så att, som jag ser det så är Trouba att han är lite överskattad kanske, att det bästa för Winnipeg skulle vara att få till ett 4-5 miljoner för ett 6-årskontrakt.
Ja. Ja. Ja, vi får se. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, men det är inte helt kört för hela Winnipeg Jets om de inte skulle få till någonting av det här. För att, och dessutom är ju faktiskt Mark Scheifele, har vi inte nämnt. Han är också restricted free agent. Han uppgifter om hans löneanspråk har dock inte läckt ut. Men han är också en pusselbit de måste förlänga med. Men som tur var för Winnipeg så har de ju mycket talanger, spännande talanger på gång. Ehlers, Petan, Kyle Connor som draftade, Josh Morris i backen där som spelar AHL. Så att... Ja, det känns som att visst, det skulle vara jättebra om de här kunde få komplettera kärnan som de har byggt upp ändå, men Nu kanske de får lite större roller direkt, men jag tycker Winnipeg, det ser ganska bra ut ändå.
Ja. Du, vi glömde en annan sak faktiskt. Inte trade, men nära på. Att Jarrett Stoll försvann ju från Rangers. Ja. Vart ju uppsatt på waivers och vart plockad av Minnesota. Och första matchen på klassiskt vis, jag tycker det känns som det ofta blir så, så ska han spela mot Rangers ikväll när vi har spelat in det här.
Ja, just
det. Jag ville bara nämna det. Det var ju lite speciellt att han... att han tas bort. Han har inte varit något jättebra, men inte jättedålig heller.
Nej, precis. Men det, och jag tyckte att det känns lite som en slutspelsvärmning också. Alltså en kille som tänder till lite i de viktigaste matcherna, att de vill använda honom som tekare när det är krislägen och måste vinna en tekning i defensiv zon och sånt där. Då slänger man en Jarrett Stoll. Och sen spelar han bara 12 minuter per match. Det räcker så liksom. Men han har vissa spetskompetenser liksom.
Det var inte så när den utskällde Tanner Glass plockades upp och Alain Vigneault är den enda som tycker att Tanner Glass är bra
ja.
i hela världen. Och han gjorde två hyggliga matcher där och då blir det direkt att jo, men vi måste ha kvar Tanner.
Ja, ja men ja, jag har en stor stark känsla av att Stoll plockar upp, eller att Wild plockar upp Stoll just för att de har haft problem med slutspelet och de hoppas att Stoll ska få tillbaka lite Kings-vibbar och kunna vara en nyttig breddspelare för dem i helt tajta slutspelsmatcher. Liksom.
Ja, och apropå slutspel då, så måste jag få göra nu mitt statement.
Ja, jag skulle precis säga, det är ett statement du kommer med nu.
Ja, det är mid-season correction vad gäller mina tips. Jag tippade i förra säsongen Pittsburgh mot Anaheim i final och Anaheim skulle vinna. Det känns ju jävligt misslyckat.
Ja, det, den sitter inte klockrent som det ser ut just nu. Alltså.
Anaheim är sist i västra konferensen och Pittsburgh är som vi just har pratat om.
Ja, de har vi sågat i 15 minuter.
Ja. Så att jag ändrar mig nu och säger att finalisten i väst kommer heta Los Angeles Kings. Och finalisten och Stanley Cup-mästaren från östra divisionen kommer vara Washington Capitals.
Du ser. Ja. Ja, det här är kul för jag har skrivit upp den här punkten som att vi kommer revidera våra finalpar. Och då kan jag säga att jag har skrivit upp exakt samma.
Jaha,
Kings mot Washington. Ja.
Ja.
Du får, ja, vi vet, motivera.
Ja, vi har ju sett Washington spela bra förut i grundserien och sen choka i slutspelet i andra omgången. Det är så det brukar gå. Men jag har en känsla av att nu kommer de över den nivåsen. Lagbygget är så komplett. Målvakten så fantastisk. Coachen så duktig. Och matchvinnarna så många. Och jag tror att en sån som Justin Williams kommer vara enormt viktig i de här lägena där det har knutit sig för Washington i Game 7 och sånt.
Ja.
Och jag tror helt enkelt de är för bra för att stoppa nu.
Ja, precis. Och som det är just nu så är det ingen som kan göra mål nästan på Braden Holtby. Alltså han är... Nej. Han är så otroligt bra. Det är just Tadson här som vi pratat om. Han twittrar ut ganska ruggig statistik. De sista 30 dagarna så har Holtby över 96% i räddningsprocent. Och totalt den här säsongen har han ju släppt in långt under 2 mål per match. Vilket han är helt överlägsen med i NHL. Alltså han är fruktansvärt bra just nu. Det går inte att göra mål på han i princip.
Nej.
Och Tadson sa, jag skrev så här, ja, jag svarar ju liksom att han skulle definitivt nämnas i samma andetag som Lundqvist och Price liksom, som bland världens bästa målvakter så som han spelar just nu. Då sa ju Tadson bara, nej, Lundqvist och Price kan möjligtvis nämnas i samma andetag som Holtby.
Ja,
han är lite färgad.
Han tycker om den sortens provokativa uttalanden.
Ja.
Men yes, så där har vi mitt nya finalpar med många, många roliga dark horse alternativ förstås. Vi pratade om det för ett tag sedan. Bara spännande att sitta och tänka på finalpar.
Ja, exakt. Det var därför vi kom upp.
Fantisera.
Ja, vi satt faktiskt lite utanför podden här och snackade lite om det. Ja.
Och jag tycker det är så cool att bara tänka sig. Liksom. Verizon Center och Staples Center som finalarenor. Oj, oj. Långa resor, men vilket, det skulle vara jävligt häftigt.
Jag måste säga Washington, det går liksom, jag hittar ingen svaghet där. Det är just det här, deras historia som är ett aber, men backsidan är ju jättebra också. Och Brooks Orpik som man skällde ut lite i det kontraktet, han har ju varit väldigt bra, och sen var han ju grym i slutspelet förra året, som när det väl dock tog slut då, när de chockade mot Rangers till slut och tappade 3-1-ledning i matchen. Men alltså, och Niskanen och John Carlson, som jag tycker gör kanske sin bästa säsong i år, han har tagit ytterligare ett kliv. Och sen, som du har varit inne på, Justin Williams som har spetsat till offensiven, och TJ Oshie som inte har några nerver.
Nej, och han har ju kommit igång väldigt bra här på slutet nu också.
Ja. Ja. Och ja, precis, så jag menar, de har ju Marcus Johansson, Burakovsky, det finns ytterligare lite potential där att kräma ut kanske. Så ja. Att ja, jag tycker de ser ruggigt bra ut faktiskt, Washington. Och de har just de här matchvinnarna som behövs i de här tajta matcherna. När det blir målsnålt och när Holtby stänger igen, då kan ändå Ovechkin eller Oshie eller Williams kliva fram och göra det här enda målet som räcker liksom. Så att jag håller med om LA också. Vi snackade mycket LA i förra podden, var det, eller om det var förra. Ja. Att det känns som att de gör ett statement själva den här säsongen. De är tillbaka.
Ja, de är ju det. Och det anmärkningsvärda är att de spelar så här grym hockey med så mycket pondus redan nu. Det brukar ju vara först
när det betyder
i slutspelet. Det. När det verkligen blir skarpt läge, som de här bohemerna varvar upp ordentligt. Men de är definitivt en contender. Men det finns ju flera. Vi ska inte tänka bort Dallas. Jag ska inte ha något emot att se Dallas-Washington, vore också en fantastisk final.
Ja.
Resa mellan Dallas och Washington. Jag sitter och tänker på de här resorna. Men man har ju känslan fortfarande, det kanske är fördomsfullt. Och Tampa lyckades ju i fjol. Man har känslan av att det här spelet inte riktigt håller i slutspelet. Det är lite vilda och chansartade över Dallas.
Jag tror det. Jag har skrivit upp lag som ligger i toppen nu, men som jag inte tror på. Alltså som jag inte kan se i en Stanley Cup-final faktiskt. Eller jag ramlar inte av stolen om de skulle gå till final. Men som jag dissar lite grann, och det är faktiskt Dallas. För jag tycker dels målvaktsspelare, känns det som de har ingen klockren etta ändå. Det funkar okej nu med Niemi Lehtonen, mycket bättre än förra säsongen. Men nej, det är inte klockren tycker jag. Och backsidan är ju fortfarande lite tunn och lite oerfaren.
Ja, den är ju fantastisk offensiv.
Ja, men det är ju. Klingberg är ju
Norris. Han tar lite chanser och det straffar sig väldigt mycket emellanåt. Men ja, jag har gärna fel om det. Alltså, för ett så roligt lag. De är ju den här säsongens Tampa. Och jag skulle gärna se dem, att den hockeyn premierades med en finalplats.
Ja, det är faktiskt... nej, det kan mycket väl bli så. Men fler lag som jag dissar, det är divisionsrivalerna Blues och Minnesota Wild, som jag har gett upp hoppet lite på. Alltså de ser ju minst lika bra ut i år faktiskt. Som de brukar göra i grundserien. De brukar vara med verkligen i toppen där och pumpa på och ha fina streaks då och då. Och ser bra ut liksom. Och de har ju hyfsat lag på pappret. Det är ju inget snack om det. Men jag ser ingen anledning till varför jag ska frångå det här, att de har chockat till det i slutspelet. Alltså jag orkar inte tippa Blues igen. Alltså.
Nej, det är upp till dem att bevisa att omvärlden har fel. Eller hur?
Ja, det är det verkligen. För att framförallt har jag snackat upp Minnesota i den här poddens historia. För 2 år sedan det är nog vansinnigt vad jag har gillat Minnesota. Och så har de bara svikit totalt sen när det blir slutspel. Så jag orkar inte tippa någon längre. Nu har jag gett upp.
Ja, det förstår jag.
Ja. Så att däremot har jag en skräll då i väst som jag vill säga. Och det, jag har pratat om många gånger, så jag behöver inte gå in så mycket detaljerat. Men jag har ju fortfarande en stark känsla för Nashville. Jag tror att de har kapacitet i ett slutspel också, för att visst, de är lite tunn offensivt där med, det är liksom Forsberg och Neil och Craig Smith kanske och Connor Wilson som är målskyttarna, men det är inte riktigt den här världsklassen. Men de har i alla fall en otrolig backuppsättning, och de har Pekarinne som har potentialen att verkligen spika igen. Så kan de bara kanske hitta en pusselbit, en Stamkos, skulle de verkligen satsa, så tycker jag att de har väldigt mycket som ser bra ut och som jag tror funkar i ett slutspel. Och det kan ju bli ett ruggigt tryck där inne i Bridgestone Arena också.
Så Detroit mot Nashville i final?
Nu
slängde jag in Detroit som en dark horse i öst.
Ja, de går ju bra, Detroit.
Ofta, till och från. De har lite konstiga tendenser att tappa ledningar, och de får ju spela övertid varenda jävla match.
Ja, precis, och de kan vara liksom utspelade av Carolina och Buffalo i vissa matcher.
Ja.
Ja, precis. Ja, man har lite svårt att få grepp på dem. Men jag har en lite läskig känsla av dem. De var ju väldigt bra i förra årets slutspel. De var ju på vippen och petade ut Tampa i första runden där. Och jag fick stor respekt för hur... Då var det för sig Babcock som coachade laget. Men hur de liksom manövrerade bort massa vapen som var så effektiva i grundserien. Som liksom bara sket sig när det väl blev slutspel och skarpt läge. De var väldigt taktiska. Det var ju Babcock då som sagt. Men jag har... Ja, vissa nämner ju Blashill som en tänkbar Jack Adams-vinnare i år. Med tanke på hur han har förvaltat och tagit över Detroits bygge.
Ja, men då är ju Hines i New Jersey nästan ännu hetare kandidat, kan man tycka.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Det är ju en otroligt bra. Precis som Mike Sullivan och Dan Bylsma och Todd Richards och Michel Therrien upplockad från Wilkes-Barre Scranton. Vilken plantskola för coacher.
Ja. Men Montreal, apropå Therrien, Montreal är ju också, känns ju som en contender.
Ja, det måste man säga. Det är precis. Nej, det tycker jag. Och känns det om Price kommer tillbaka, vilket han väl gör hyfsat snart, troligen. Och framförallt, de har gjort över 100 mål den här säsongen. Pittsburgh har gjort 72. Montreal har gjort 100. När vi satt och snackade inför säsongen var det precis raka motsatsen. Montreal kommer ha jätteproblem med målskyttet igen. Och ja, Pittsburgh kommer ösa in baljer.
Så Original Six-finalen mellan Montreal och Chicago.
Ja. Ja, den vore ju ruggigt cool.
Ja, det vore den verkligen.
Ja, den vore nästan en drömfinal. Det skulle vara en sån här riktig CBC, jag vill säga NBC CSN-fest också. Det skulle vara sjuka tv-siffror på den finalen, tror jag. I Nordamerika.
Ja, ja, i Nordamerika. Kanada är det alltid fina siffror. Men i USA vill de ha två amerikanska.
Ja, det kanske är sant. Men Chicago är det ultimata laget för USA i alla fall att få till final.
Chicago Washington.
Ja, det är en bra final för tv-siffror.
Ja, ultimata tv-mässigt så är det ju New York eftersom det är största marknaden.
Ja, det är sant. Så. Och där ska vi säga att jag tippade ju Anaheim tyvärr då. Vi får se. Det känns inte så bra just nu. Mot Rangers i finalen för säsongen.
Ja. Ja, då får du se prov på här då i sista omgången innan juluppehållet. Då är det Rangers-Anaheim på Garden.
Ja, så pass. Mm. Jag tror Rangers framförallt inför säsongen. Nu har de ju visat bra spel den här säsongen och verkligen med toppen igen här, men jag tycker, ja, jag tror Rangers, de går fortfarande lite under radar den här säsongen. Jag tror det är ingen som riktigt förväntar sig att de ska vinna i år. Och de är ju... Ja,
de är, precis som vi sa innan säsongen, så har de försvagats lite, det är så.
Ja.
Det finns ju, de här äldre backarna har ju verkligen inte sett bra ut på slutet, Girardi och Stahl.
Nej.
De börjar bli lite Wade Redden, framförallt Girardi börjar kännas lite Wade Redden.
Ja, det är inget bra, Det är jättedåligt. Men
vill du ha en super dark horse då? Jag tror inte på det själv, men jag tror att de kanske är dags kanske att gå till slutspel för Edmonton.
Oj.
Ja, de var ju faktiskt uppe på slutspelsplats i alla fall en omgång här efter att ha vunnit sina sex raka eller vad det var.
Mm.
Och Edmonton på slutspelsplats så här långt in i säsongen, det har man inte sett på sen Glenn Seder gick i shorts.
Nej, precis. Nej, men alltså, grejen är ju att Pacific är ju så katastrofal division där, så att skulle Edmonton lida till typ Metropolitan så skulle de ju vara långt ifrån slutspel. Men nu ser ju den divisionen ut så, och Edmonton har ju på något sätt hittat det lite helt plötsligt.
Taylor, ja, precis, och utan Connor McDavid, så att något har ju hänt där. Jag tror Todd McClellan och vad heter han? General Manchin.
Peter Chiarelli.
Ja, just det. Kanske får ordning på det där till slut. Det skulle vara spännande. Men som du säger, Pacific, vad galet det är. Alltså, Los Angeles har ryckt ifrån då.
Ja.
Sen är alla inom 4 poängs marginal.
Ja.
Eller spännvidd.
Jag får med
och så jävla många som står på 30.
Ja. Nu har jag
inte alltså San Jose på 31. Sen Arizona, Calgary, Edmonton, Vancouver, alla 30 och så Anaheim på 27.
Det är helt sjukt. Alla de där lagen som du nämner har ju haft alltså enorma svackor den här säsongen och har haft bitvis när man har känt att det är hopplöst dåligt. Alltså, jag menar Calgary till exempel börjar ju så otroligt dåligt första månaden liksom. Och de är fortfarande slutspels, stor slutspelschans.
Så att, och Vancouver som, de är så otroligt ojämna. Det är verkligen upp och ner.
Ja, och San Jose är också väldigt ojämna tycker jag.
Ja.
Och framförallt är de ju kassa på hemmaplan och bra på bortaplan.
Så att, ja. Men vi har varit finallag klart nu det här till Washington och San Jose.
Ja, det måste vi stå för lite grann här. I alla fall i en månads tid kanske vi. Nej, men det känns hållbart faktiskt som det ser ut just nu.
Ja, men nu måste vi knyta ihop den här säcken.
Ja, jag tror det. Jag tror vi har passerat en timme nu faktiskt.
Matcherna börjar. Det är så jävla konstigt när man befinner sig här ute på västkusttid.
Ja.
I 3 timmar efter New York. Så matcherna som börjar 7 nu då, de börjar ju 4 här på eftermiddagen.
Ja, det är konstigt. Kolla på hockey det är mycket mitt konstigt. På dagen.
Ja. Och ja, det som är bra med det är när man ska skriva referat åt Hampus Hagman och Nils Pålsson på morgonen, att man blir klar mycket tidigare och sitter inte uppe hela natten.
Nej, det måste ändå vara skönt, för då hade du inte hunnit med en fin Las Vegas natt igår.
Nej, exakt. Precis.
Men då kan du ju checka ut nästan vid 9-tiden då kanske, eller 8-9.
Ja.
Ja, det är ju perfekt. Ja. Underbart.
Det är ju det. Ja. Ja, jag kom på en sak bara som jag skulle... Ja. Alltså, schemat för träningsmatcherna till World Cup kom ju ut häromdagen.
Ja.
Och apropå Verizon Center då, så ska ju Tre Kronor spela en träningsmatch mot, jag tror det var USA, i Verizon Center.
Ja, det är ju coolt ändå. Faktiskt.
Ja, det ska bli helt coolt att åka till Verizon Center och se Tre Kronor, tycker jag.
Ja, det tillhör ju inte vanligheten att de dyker upp där helt plötsligt, hela Tre Kronor. Bygget mot ett fullpumpat USA-lag, det kommer ju vara tokfullsatt då. Visserligen, massa jänkare.
Ja, men Beckis kommer få en sån Börje Salming standing.
Oh, tänk man skulle få det. Alltså, så pass. Ja. Det kan bli en klassiker.
Nicky Backstrom.
Ja, stort. Nej, men vi knyter väl upp där då.
Ja, men du, hur var det med 86an?
Ja, 86an. Då ska jag återgå till det som Tadson tycker jag inte ska nämna. Det är naturligtvis en Tampa Bay-spelare. Det är Nikita Kucherov. Så är det ju.
Jaha, ja, okej.
Okay. Då slår jag fast en sak till. Han, nu kommer det. Han är den viktigaste spelaren att skriva nytt kontrakt med i sommar. Så är det. Han har ju också utgående kontrakt.
Ja.
Vi har några andra bra 86er. Vi har ju Toivo Teräväinen i Chicago. Vi har Kulemin i Islanders till exempel.
Så det är, Kulemin tror jag man säger. Va?
Kulemin, okej. Okay, ja.
Jag tror det.
Ja, jag ska inte
skratta ut det.
Nej, jag ska inte säga någonting överhuvudtaget. Jag ska bara säga nummer 86 i Islanders. Så klarar jag mig. Men ja. Så att det var hyfsat nummer. Wojtek Wolski hade 86, en gammal klassisk spelare som nu är i KHL. Mm.
Just det.
Han var ju ditt Rangers ett tag, va? Någonting.
Eller inte ditt. Mitt.
Nej, förlåt. Så får jag inte säga.
Ja, du bara spär på fördomar som nu sitter de hemma och säger ora, så är det.
Ja. Nej, förlåt. Hörs. Ja, men vi gör helt enkelt så att vi tackar för oss.
Och, det gör vi, och så hörs vi dagen före dopparedagen då, helt enkelt.
Det är underbart.
Ja.
Jag pustar ut lite över att uppkopplingen har hållit nu i jättelänge. Så vi klarar
jetpack.
Av det. Jetpack. Ja. Vilken reklam vi gör för Jetpack. Fantastiskt bra. Ja. Men vi hörs nästa vecka. Då är det uppe i sitt kväll.
Hej, hej!
Hej, hej!
Hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjud Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå.
One, two, time, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.